I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Fredagskänsla i The Daily Messiah-studion. Vi sitter uppe affischerade över hela tunnelbanesystemet i hela Sverige. Se oss i Nässjö, Vetlanda och Ekfors. I dagens Messiahs minut pratar vi om inflationen. Jombolan är överfylld och Klaras klurigheter har aldrig varit klurigare. Dessutom special musical guest Andreas Jonsson. Okej, vi är tillbaka här i studion. Det är jag själv, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Fredag hörni, den är en bra Kristi flygare.
Kristi flygare?
Mm.
Ska man fira någonting särskilt då?
Mm,
är det då Jesus drog till himlen för andra gången?
Mm.
Eller när han drog inte första gången?
Nej, precis. Hur länge har du läst religion? Precis, och det brukar jag fira. Det firade jag faktiskt genom att vara ute på en medelhavsrestaurang på Södermalm.
Jaha, vad härligt. Vad käkade du då?
Jag käkade tapas.
Tapas.
Vilket skar sig lite, för jag åt ju även tassos med min familj.
Mm.
Så det blir spanskt på spanskt. Liksom.
Ja,
men
ja, ja.
Vad fan, vad gör man inte för konsten?
Mexikanskt är det.
Ja, precis. Jag såg mig själv när jag åkte upp i spegeln här till jobbet i morse. Och jag kunde inte låta bli att se att jag såg väldigt konkret ut idag.
Mm-hmm. Tydlig och konkret.
Ja, väldigt konkret. Ja. Så att om ni tycker att jag framstår som extra konkret så är det därför.
Fast i konturen. Liksom.
Mm, väldigt konkret. Väldigt konkret. Mm. Jombolan är överfylld idag. Den ska handla om en intervju i min favoritpodcast Framgångspodden.
Mm, precis.
Mm,
med din favoritgäst Emilio Ingrosso.
Oh. Mm. Jag vill inte ens, jag vill inte att du spoilar någonting om vad som kommer hända. Men jag kan tänka mig när de två hjärnorna möts, alltså Perleros versus Ingrosso, så är det en energi som är så stark som uppstår i det där rummet som man skulle kunna försörja hela jordens energi.
Ja, det blir som cold fusion,
ja,
du
exakt,
vet det här
ja.
Mytiska som inte riktigt finns,
ja.
Som man skulle vilja skapa,
ja,
som
verkligen.
Energi som otroligt. Förnyar sig själv.
Otroligt
fint.
Ja. Mm, det tror jag.
Ja, jag tror i och för sig att jag tog det där från en Val Kilmer-film. Jag vet inte hur pass mycket stöd det finns i vetenskapen.
Din research haltar det här avsnittet, kan vi säga.
Ja. Hörrni, vi pratade ju igår om att vi faktiskt, du sa ju i minuten Messiah om att mänskligheten kommer fortsätta åka på charter oavsett, för vi kan liksom inte lära oss.
Nej, alltså, ja, alltså att vi kommer, det går inte att säga till folk det är bra att ni inte reser. Det är bäst.
Nej.
För planeten att vi inte reser.
Exakt.
För att folk tänker alltid, det är säkert någon annan som är värre än vad jag är och fortsätter resa, för att det är så vi funkar.
Nej, för det där slog ju an någonting i mig. Jag har ju tänkt att vi skulle bilen ner i Europa i sommar. Då lite miljömässigt att vi tar bilen, elbil, och liksom det känns bra. Bara inte vara uppe i luften och flyga och släppa ut koldioxid. Men vi kan typ inte ens köra från Högdalen och hem utan att våra barn, då, våran baby skriker. Alltså hon skriker sönder huvudet på en.
Mm.
Hon skriker så att öronen är blöd.
Mm.
Och då tänker jag att sätta sig i en bil. Hon klarar typ inte av bilen. Det är liksom ingen bra idé. Så då tänkte vi då, fan, ska vi köra charter ändå? Om alla andra gör det hela tiden, ska vi inte bara göra det också? Ja, men det är svårt. Alltså, så här, svårt att bara motivera varför vi ska sitta hem en sommar.
Nej, det är det jag menar, vilka offrar sig. Det, är ju alltid, det finns ju sådana kulturskribenter som offrar sig och säger att jag har minsann inte flugit på flera år. jag kommer inte ihåg namn, men det finns ju sådana här. Och de klarar heller inte av att inte påtala det i sina tidningsartiklar.
Nej, och framförallt så blir det ju trevligt för de andra charterresenärerna på flyget med er bebis bredvid sig.
Ja, men jag tänker att man kanske tar något som är 3 timmar bort, typ Grekland. Mm. 3 timmar flight, och så håller på och tittar på det. Och så tänker man så här, men då lägger man lite mer på resan så får man något lyxigt, för vi reser inte så ofta.
Och vad de andra kommer, de som också har lagt lite extra på resan kommer.
Det är ändå roligt, för ibland tänker man, kan ju tänka i ett svagt ögonblick när man sitter på flyget, varför flyger ni med en så liten som bara skriker hela tiden? Men nu får man en inblick i hur
ja,
ni tänker
men
då.
Ja, men vi vill väl också, det är, jag hellre att barnet, babysen, skriker vid en pool i 35 grader än hemma i ett regnigt Sverige.
Ja, verkligen. Speciellt för de andra lyxhotellsgästerna.
12 grader, sid och vind.
Inte med sånt bamseklubbshotell, utan lyxhotell ska det vara där.
Ja, ja. Där får vi ha lite lugn och ro.
Jag vill ha lite både och. Det ska finnas bamseklubb, men också lyx. Ja. I alla fall, då upptäckte jag att vi har ju inte giltigt pass, det är bara jag som har giltigt pass. De andra kan inte få passtid. Och så läste jag om en 68-åring som heter Inger då i Aftonbladet Plus. Jag vet inte om ni har sett den här. Men hon skrev då att hon åker på knullresor till Spanien utan sin man. Mannen har då enligt henne blivit sur och tråkig. Och hon har inte råd att skilja sig.
Man kan ju bli lite sur om hans fru åker på knullresor.
Ja, men... Det står på kylskåpet när man kommer hem. Måndag, hämta på förskolan barnbarnen. Tisdag, knullresa till Spanien. Nej, älskar, du är så sur hela tiden. Ja, men det är ju de här jävla resorna du åker på hela tiden. Jävla.
Ja, men hon hävdade då att hon har hamnat i den här kvinnofällen så hon kan inte skilja sig. Och så säger hon i intervjun, det här är en fantastisk intervju, att hon vid något svagt ögonblick hade sagt till mannen att hon åker på knullresa till Spanien. Och han sa, du gör vad du vill. Det har du alltid gjort.
Jag har min squash på torsdagar. Och du har din business.
Ja, ja, men då tänkte jag att här finns det ändå lite hopp för min semester, eller hur? För jag har ju ett pass. Och jag är också sugen på att åka till Spanien eller till Grekland.
Ja, vad trevligt.
Och vad var det du sa igår? Att man börjar med att säga att man gifter sig, att man lovar att man ska liksom vara trogen hela livet.
Ja.
Och sen så kommer det till att man inte är trogen...
Ja, utomlands gäller inte de reglerna.
Nej, exakt. Det var där jag befinner mig nu. Ja, och så vill jag bara säga till dig, Inger. Una cerveza, por favor!
Oj,
grattis. Vi ses i Spanien.
Okej då, John. Dags för ett meeting of the minds.
Kom närmare, var inte rädda. Allt kan hända, allt är möjligt när vi spelar på vår jombola.
Varje dag så drar du någonting ur din jombola, en lapp, står det någonting på lappen, och då måste du snabbt komma på vad du ska säga på ämnet. Idag så tog du lappen lite tidigt och på den så stod det...
Emilio Ingrosso i Framgångspodden.
Ja, just det, precis. Det var väldigt, jag är väldigt nyfiken på att höra det här. Har han varit med
där? Vad snabbt du glömde bort det. Ja. Nästan som att du inte vill höra det här.
Var han med där?
Ja, men han var med nyligen då. Spännande såklart. Han har inte varit med där tidigare. Det är ju ofrånkomligen så att om man tänker på Emilio Ingrosso så tänker man på kanske då...
Cannelloni.
Ja, men man kanske också tänker då på två personer...
Tagliatelle.
Två personer som
är...
Ja, absolut. Mm. Ska ni dra alla pastasorter innan vi kan gå vidare?
Nej.
Bucatini.
Oh, den är bra.
Ja, den är bra. Tjock och fin. Mm. Kul. Nej, men och då undrar man ju lite så här, men vad har Benjamin och Bianca Ingrosso haft för sig då under veckan? Det har varit framgångar, nya framgångar varje vecka.
Mm.
Bianca gick bland annat ut till Folkets Jubel på Avicii Arena där hon skulle hålla något anförande. Det var fullt med folk i veckan. Vi kan väl lyssna på det lite.
Välkommen in Bianca Ingrosso!
Ja. Mycket fans alltså.
Fans, det var oklart vad det här var riktigt. Men taket lyfte på Ericsson Globe när Bianca kom ut.
Det är också konstigt, vilka är Bianca Ingrossos fans?
Ja, de...
Jag är ett fan.
Ja, fan, vi är väl fans.
Men vad är det man gillar då?
Hon är underhållande.
Ja, härlig.
Alltså, Wahlgrens värld är ju inte samma sak utan henne.
Hennes bror Benjamin Ingrosso, vad han har för sig i veckan, han har vunnit priser såklart. Mm.
Och vinnaren är...
Kul. Han vann Grammys för årets artist.
Välförtjänt.
Så det är klart att när Emilio Ingrosso då får frågan lite om hans barn då, så kanske man inte kan klandra honom då att han kanske glömmer bort någonting. Vi kan väl lyssna.
Båda mina barn, eller alla mina barn, 3 barn som jag, de har ju en del av mig också, så att
Tre barn har han ju. Oj. Undrar vilket barn det var han glömde bort. Vi kan väl lyssna på vilket han kanske tänkte glömma bort.
Som du kommer nog märka under intervjun att jag är lite lik Bianca i vissa saker. Och sen är de lika mig, Benjamin lik mig på andra saker.
Oliver då?
Ja, Oliver Ingrosso finns ju också. Men intervjuan då, Perleros, ger ändå Emilio en chans att liksom få in Oliver här på något sätt. Han har ju ändå tre barn, det rättar han ju sig till. Vi får se om han tar den chansen.
Berätta då, vem är lik dig på vad?
Bianca är ju mer lik mig på att hon, det är så mycket känslor, det är så snabba beslut hon tar genom att hon känner det hon känner. Benjamin är lite mera lik mig på hans sätt att skapa musik och allting.
Matintresset också?
Ja, matintresset, ja. Men det har de ju fått från mig. Jag tänker mer Biancas. Hon är lite mer lik mig i min person. Som jag är. Så, som hon är ju, och Benjamin är lite mer... Han är ju mer lik Pernilla i vissa anseenden. Faktiskt. Så är det.
Blir så.
Det är svårt att säga vad de... Men det, jag känner ju igen mig, jag kan ju titta på dem ibland och säga, men det, så där gjorde jag när jag var ung, så där gjorde jag nu, till Benjamin och Bianca.
Nej, men, man kan ju nästan höra på honom att det, han inser att det är någonting han glömmer bort.
Ja, men är det att han känner konkurrens då? För Oliver har väl precis öppnat en italiensk restaurang i Stockholm.
Fast det är väl mörkt om han försöker då...
Ja, men vadå, det konkurrerar väl med deras La Perla eller vad fan det heter?
Kanske är det det, jag vet inte. Men kanske att det är egentligen intervjuarens fel. För Alexander Perleros...
Jag röstar redan nu på det.
Perleros i en annan intervju nyligen med Jireel. Han kunde inte heller komma ihåg sina familjemedlemmar, så kanske blev han påverkad.
Jag har ju också, du har ju alltså 9 syskon.
Ja, precis.
Jag har faktiskt... 5-6 syskon runt där kanske. Nej, jag fan, jag vet om
så kanske blev man bara påverkad av att ha lyssnat för mycket på framgångspodden.
Ja, det finns många skadeeffekter av att lyssna på den, tror jag. Ja. Jag åt ju Tassos redan då på torsdag den här veckan för att ligga ett steg före konkurrenten som någon har slagit på då, The Daily Messiahs fredagsavsnitt, bara för att höra Tasso-tips. Då måste ni gå tillbaka till gårdagens avsnitt för att höra det då. Jag tänker inte spoilera det här. Vilket, ja, jag är ledsen att göra besviken, men då måste jag göra någonting annat då på fredagen, så att då får vi, ja, det här är också för min familjs skull, att de kommer då bli besvikna såklart. De sa igår, kommer vi nu kunna äta Tassos både torsdag och fredag? Det tycker jag blir för mycket. Mm. Och man vill heller inte fästa så mycket fokus vid det i det här programmet. Man vill bara att det ska flöda som vattnet i en flod. Man vill inte att det ska liksom stanna upp.
Det vill man.
Den kreativa processen. Så att i alla fall, stund samma. Det jag har gjort då är att jag har försökt... Ja, vi ska äta någonting annat ikväll helt enkelt. Och då tänkte jag skulle nämna vad jag har på det stället. Får vi se hur det känns. På torsdag äts det att köpa, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då kyckling, det gillar jag mest. Kyckling på fredag, det enda jag vill ha fredag idag. Mm, just det, precis. Det är fredag den 27 maj och då brukar jag och min familj ibland äta kyckling. Och idag har jag på min kyckling, ja, det är currysås. På torsdag äts det ärtsoppa, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då kyckling, det gillar jag mest. Kyckling på fredag, det enda jag vill ha. Jag vill ha fredag idag.
Det känns som att du kopierade din meny från Bamba, alltså skolmatsalen.
Jag tyckte inte, jag vet inte, det känns inte alls rätt. Det känns nästan perverst just med kyckling, att folk skulle vara intresserade av vad jag har på min. Får se om det där kommer tillbaka eller hur vi gör nästa vecka. Det känns inte rätt i kroppen på något sätt. Inflationen är över oss. Det är allt man läser om i tidningen, hur dyrt allting har blivit. Jag såg på SVT-nyheterna förra veckan, så var det en sån knasig invandrarkille som pratade om hur dyrt zucchini hade blivit. Jag vet inte om ni såg det, bland annat. Och så har det varit allting i tidningen. I veckan kunde man också läsa att Klarna nu tvingas varsla en jävla massa människor. Och då stod det i rubriken att festen är över för Klarna. Och det verkar vara som att festen är över för alla möjliga människor nu. Bensinen är dyr, huspriserna, maten, allting blir dyrt, bolånen och så vidare. Jag minns det tidigt 90-tal då när det var finanskris, att när man hör om den så tänker man, fan, det verkar vara tufft, det vill man inte leva. Och nu lever vi ju snart i den. Mm. Och det påminner ju om någonting som alltid har varit så jävla dyrt, som liksom är helt opåverkat. Kanske det enda som är helt opåverkat av inflation eller världskrig eller svält eller global energikris. Det jag blev påminnad om, det var, jag läste en kille på Twitter som skrev så här, han skrev på engelska då. You become an adult twice. First when you turn 18 and then when you find out how much it costs to professionally frame something. Alltså, när man förstår hur dyrt det är att rama in någonting.
Nej, gud vad vi ramar in grejer. Det är så jävla dyrt.
Det är helt orimligt dyrt. Och om lyssnare inte har provat att rama in någonting och ni tror att jag överdriver, gå in med en vanlig plansch till något av Sveriges alla inramningsställen och se vad de tycker är ett rimligt pris för att rama in det här med en riktig ram. Bara se. Gå in och så tar ni en double check. Så frågar ni, vad kostar det här? Och så säger de en summa. Och så säger ni, förlåt, vad sa ni att det kostar?
Just det.
Det är orimligt dyrt. Och det här påminner mig om första gången jag skulle rama in någonting. Jag hade då precis flyttat hemifrån. Jag bodde i Sundsvall på den tiden. Och de hade då en ramverkstad i Sundsvall. Så jag gick dit gladligen då med massa olika tavlor och affischer som jag hade köpt på mig i Sydostasien. Jag tänkte, det här är ju konst från äkta asiatiska konstnärer. Så jag lämnade in en 12-13 tavlor.
Nej! Aj, aj, aj!
Jag hade aldrig ramat in någonting.
Aj, aj, aj.
Och sen så går jag dit en dag då. Det här är min studentlägenhet. 20 kvadrat. Det är en jävla massa... Du får knappt plats med tavlorna. Så går jag dit och så säger de vad det kostar då. Och ja, det kostar väl runt 20 000 tror jag de skulle ha.
Ja, exakt. Ja. Och då var det inte ens med sånt där reflexglas på.
Nej, nej.
Och bara jag, att det är asiatisk konst också. Har ni hört talas om den nya asiaten som flyttat in i korridoren? Han är en konstälskare.
Nej, men det var ju bland annat rishattar och sånt där.
Jo, jag minns.
Ja, vissa av dem är väldigt fina. Kristina Väger har dem uppe för just eftersom vi inte är från Vietnam.
Nej, exakt. Det kan väl vara bra.
Ja. Men de var fina i alla fall. I alla fall 20 000. Och då säger jag, vad bra, då vet jag det. Och sen pepar jag ut i butiken för att jag tänkte, 20 000, jag var ju för fan student, jag hade inga pengar. Så bra, då vet jag kostnaden. Jag kommer tillbaka här om några dagar och betalar det här. Och kan ta ut. Och sen så gick jag då under jorden.
Ja, det gjorde du.
Ja, för jag hade ju inte de här pengarna. Och jag försökte även få dem mina föräldrar. För att mina föräldrar, ja, de stack ju åt mig med lite pengar då och då. Men det är svårt att få en sån insättning på 20 000 för min asiatiska konst.
Du vill ha fina ramar.
Ja, och de ringer mig då först. Och jag vägrar, jag trycker bort. De ringer mig och jag trycker bort. Och det går dagar, det går veckor. Och sen till slut så är det ett sånt samtal då som uppstår. Där de då, de tror att de har lagt på. Eller lagt av luren eller hur de nu gör. Så jag hör då på min telefonsvar vad de säger om mig.
Ja.
När... De tror att jag inte hör. Så okay. Meddelandet finns på min telefonsvarare. Uh-huh. Och då säger de ägaren då, den här rambutiken, säger han svarar inte igen, Hallberg, han svarar inte. Och sen är det tyst i några sekunder och sen hör man bara Horeberg!
Ja, det var ju... Han var lät så jävla arg också.
Horbög frustar han fram i ramverkstan. Jag har aldrig hört just hor och bög sitta ihop på det sättet.
Men du hade inte varit i Sundsvall innan.
Nej, det är sant. Det kanske är vanligt där uppe. Men jag blev så... Om jag inte ville gå in i butiken innan han hade skrikit horbög på min telefonsvarare, så var jag inte mer sugen efteråt. Men sen till slut så lyckas jag önska mig pengar av mina föräldrar då i julklapp och sånt där. Till slut får jag ihop mina 20 000. Och då ska vi hämta ut de här tavlorna. Men det som är så bra då, det är att min flickvän Anna är uppe i stan och hälsar på mig. Så att jag säger ingenting till henne. Jag säger bara, hej Anna, är du sugen på att gå och hämta lite tavlor?
Ja.
Efter månader alltså. Ja. Så får hon den lilla papperslappen som jag har lämnat in, mitt lilla inlämningskvitto. Och hon säger, ska du inte gå med och bära? Och jag säger, vet du vad? Jag väntar här runt knuten. Så jag står alltså runt en bostadskropp och tittar fram, lite som Christer Björkman tittade fram igår när Lotta Bromé frågade oss om en fågel.
Ja. Vi har lagt en död fågel där.
Ja. Så stod jag och tittade fram då bakom knuten för att titta in. Och sen kom hon ut glad i hågen med mina tavlor då i en jävla förpackning. 20 tavlor är inte så lätt, det var ganska stora asiatiska konstverk. Men det som är sjukt då är att inramningspriserna är helt opåverkade av världsläget. Och att det finns inget, de är lika dyra ändå. Jag tänker faktiskt ringa upp en jävla ramverkstad här framöver.
Mm.
Vadå, fråga om priserna?
Ja, fråga hur kan det vara så jävla dyrt?
Du ska ställa dem mot väggen.
Ja, det ska göra. Det är
den personen kommer att stå till svar för en hel bransch.
Ja, men det är inte rimligt att det är så
men
jävla
dyrt. Sluta rama in grejer. Det är väl bara, det är
nu ramar jag inte, ens in grejer längre.
Nej, det är väl jätte... Är bra.
Ja, men det är väl jätte... Va?
Ja, en är rågsvinn. Annars brukar jag åka till Tierp också. De innanför tull, det går inte.
Jo, men då är det med livet som insats.
Nej.
Ja, men jag rör mig liksom inte ens in grejer längre. Jag var upprörd och allas vägnar att det är så jävla dyrt. Och det är så sjukt också att det går aldrig ner priset. Man skulle, jag tror att om man liksom gav sig in i så här gettorna under andra världskriget och så bad man någon rama in en tavla, så skulle de ändå ha hutlösa priser. Man bara, för fan, det är ju svält och alla går på knäna. Det är oklart varför någon skulle rama in i ett getto. Men ni fattar, ja, det är sjukt. Jag ska ställa någon till svars. Någon jävel nästa vecka ska få stå till svars. Mm. Äntligen får jag min revansch 20 år senare. Då är det jag som står där och skriker.
Men vad är revanschen då?
Revanschen är att jag får ringa upp någon som ramverkstad, och när de bara kopplar mig till telefonsvararen, så får jag äntligen då returnera det. Så står jag och skriker HORVÖG!
Stackars ramverk.
Ja, men de har det. They had it coming.
Jag har varit med om en lite rolig grej i mitt liv. Jag tänker att ni ska få gissa nu vad det här är för tv-program.
Ja.
Kan ni höra?
Ja, men det
låter rikt, va?
Ja, det är Antikrundan.
Ja, ja. Såklart. Ja. Det är Antikrundan.
Ja.
Med tanke på inflationen och att det kommer en sommar nu, en semester och allting, så var det så att min man var och rotade i någon sån här låde på Stadsmissionen och hittade en scarf som han köpte för 25 kronor.
Oj.
Ja. Ja. Så tog han hem den.
Och hur går det för Kjell? Äntligen ett klädesplagg jag kan ha råd med. Men bara med scarf. Det har varit nedskärning i alla branscher.
Oh, fy fan vad deppigt det låter när du säger det sådär.
Ja, lite. Vi ska inte håna folk som går och handlar där, men just...
Och sen han hittar Kjell också.
Ja, Kjell är ett namn som passar in bra på Stadsmissionen.
Så köp en skarf.
Bara skarf, inga byxor, inga tröjor. Älskling, nu kan vi gå på den där festen. Jag har hittat ett plagg som...
Sen undrar man också var den där skarfen har varit. Det är ju det.
Ja, det kan man absolut undra. Men
fan,
jag...
har den varit?
Han kommer hem med den och jag hittar den. Och så tittar jag på den och så säger jag så här, men du Kjell... Det här är en Hermes-skarv, säger jag. Och han bara, nej, men det är det inte. Den är ju fake. Men jag tyckte det var ett fint mönster. Jag tänkte att vi kanske kunde ta den till ramverkstaden och rama in den. Som man gör med liksom Hermes-skarver.
Uh-huh.
Och sen så satt jag och började liksom fundera lite. Så skulle jag liksom kolla upp då om det kunde vara så att det var en äkta skarf från Hermes. Uh-huh. Och då visade det sig att det finns vissa kriterier de måste fylla. Och det ena är då att sömmen ska vara rullad och handsydd. Sen så ska den vara exakt, om det är 90x90 cm, och trycket ska vara ordentligt i ordentliga färger. Och sen så ska den vara signerad. Och så ska den...
Hermes.
Nej, men typ att det ska stå vem det är som har designat trycket och så vidare. Och den sista grejen då som man kan dubbelkolla är ju, väger den 65 gram? Så jag går och tar fram in den här digitala matvågen. Mm. Och så lägger jag på den här sjalen. Mm. Och så blir det exakt 65 gram. Så det är en äkta fucking jävla Hermes-skarf som han har hittat på Stadsmissionen i en låda.
För 25 kronor?
Ja.
Jo, men den har ju varit med i någonting. Det
och
är
då
det.
Hittade jag också online, googlade upp, såg jag, det här visade sig då dessutom vara en rare Hermes-skarf. Den trycktes inte i så många exemplar, den är från 1966, vilket är ju tidigare desto bättre.
Uh-huh.
Och färgställningen är jätteovanlig. Så då är den jäveln värd i alla fall minst 5000 spänn.
Oh, jäklar. Kjell går in på Stadsmissionen som en sån tryffelgris.
Ja,
fantastiskt.
Men det är sånt här som bara händer, den jäveln.
Men du menar att du ska lämna in den på Antikrundan?
Nej, jag behöver...
Du kan lämna in Kjell annars. Hur mycket tror han är värd? Han är väl runt 55?
Hans livförsäkring har gått ut.
Ja, oh, nej, jag tänker att jag faktiskt ska ta... Vi har sagt att vi ska rama in den och sätta upp den på väggen.
Ja, vad fint. Ja. Då har jag tips på en bra ställe i Sundsvall. Där står han. Redo, har du ramat in något någon gång, Andreas? Nej, det har du inte. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för att ni är med oss. Ta hand om er. Hej!
Hej! Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend. Partying, partying, woo. Partying, partying, woo. Looking forward to the weekend.
Podplay, en del av